Men jag tycker ni ska ge en jättestor applåd åt ert fina lovsångsband här och er sångare. Jag misstänker att ni är lite bortskämda att ha så här bra sångare och musiker varje söndag. Ni har flera uppsättningar med band kanske, men, och så både sångare och musiker. Men det är en jättestor gåva också och någonting som ni får vara tacksamma för. Och vi vet också att som predikanter man kanske är lite avundsjuk ibland, för man vet att sången når längre än det talade ordet. Så det här. Men här är bra också att sjung, för det berör själen på ett mycket djupare sätt. Men jag tackar för inbjudan att få komma hit. Jag heter Magnus Mikander, jag är pastor i Elinförsamlingen i Kvävlax, 15 kilometer härifrån, lite norrut. Och det här, Kvävlax är ju känt, det finns en del Kvävlaxbor här. Lilian Lytz till exempel bor i Kvävlax, så det här. Inte vet jag varför hon åker hit på möten, hon kommer inte till oss, vad är det för sätt? Nåja, hon är tydligen anställd här, så är det, så kan det gå. Jag är gift och har tre pojkar, 16, 13 och 7 år, så är full fart där hemma. Det här. Idag har vi haft en intressant dag, vi hade gudstjänst i Elin klockan 11 och så hade vi lite bön och fast idag. Och mellan så var jag hemma i garaget med äldsta killen och lyfte en skotamotor ur snöskotan. Så det här. Sånt när man gör på en söndag också. Eller var det någon hockey på gång mellan Finland och Sverige? Det missade jag faktiskt, hur gick det? Vi glömmer det, okej. Ja, det blir ett självårdsärende här efteråt. Men det var ju bra, jag missar inte något ifall det var så illa. Hörrni, stort tack att jag får vara här och dela Guds ord med den ena söndagen kvällen här. Eller vad är det? Är det kväll eller natt eller är det morgon? Nej, eftermiddag, sen eftermiddag. Hörrni, vi lever ju i en mycket intressant tid på många, många avseenden. Och vi har ett bibelord som har på något sätt följt oss i Elim i Kvävlax det här vinterhalvåret och som jag vill ta med här som grund också i predikan. Och nu funderar jag, går det till att få någon mer belysning här som lite ovanifrån eller ska man ha en pannlampa på sig? Jag måste ju avslöja min ålder, det var så att när jag var för ett år sedan var jag beställde nya glasögon och då kom de och sa någonting om progressiva glasögon och då kände mig lite så denna natt som Jesus, bort från mig Satan. Men det skulle kanske vara dags. Finns det någon mer lampor här? Nej, det finns inte. Okej. Jag får hit på någonting då. Ett bibelord i alla fall. Från Ester i Gamla Testamentet. Ester 4:14. Vem vet om inte du om du inte nått kunglig värdighet just för en tid som denna. Och det är slutet. En tid som denna. En tid som denna. Varje tid har sin utmaning. Och varje tid genom hela väckelsehistorien har haft sin utmaning. Varje tid har varit utmanande för Guds folk, för Guds församling att förkunna på något sätt och evangelium i sin tid. Men jag tror vår tid är naturligtvis också speciellt utmanande på så många olika sätt. Hur ska vi leva och möta denna vår nya värld som vi lever i? Vi vet att vår värld på så många plan är i den ondes våld. Och jag räcker till att se lite på nyheterna eller läs lite på nät eller lite tidningar så vet man att det finns ett enormt mörker i vår värld. Det finns så mycket ondska som förkroppsligas och gestaltas i vår värld på så otroligt många sätt. Vi behöver inte räcka upp men det finns en hel del besvärligheter och usligheter i vår värld. En värld som är den ondes våld, en värld där människor lider på så otroligt många sätt. En värld där vi vet att många invandrare och muslimer utpekas som terrorister, potentiella terrorister. En värld där också våra traditionella kristna värderingar om äktenskap, om moral och etik tvingas backa på något sätt i den politiska korrekthetens namn. Hur möter vi de frågeställningar och hur möter vi våra medmänniskor? Ett bönämne här som var upp var det här med psykisk ohälsa. Och vi var på en pastorskonferens i början på året i Stockholm som vi deltar i. Och där sa man att psykisk ohälsa kommer till vara det största utmaningen och det största problemet i hälsovården i Sverige. 2030 räknar man med att hälften av svenska befolkningen skulle lida av psykisk ohälsa på sätt eller annat. Nu har vi ju stämt Seffi och Marina till Sverige så de reder väl upp det mesta. Så jag kanske kan bryta den här trenden. Men vi vet att det här är någonting som också pågår i vårt samhälle, i vår värld, i vår mitte. Och jag har otroligt många vänner, allt för många vänner som lider av psykisk ohälsa. Jag har jämnåriga människor mitt i livet som har alla förutsättningar till ett gott liv, ett bra utbildning, en bra jobb, fin familj, fint hus och så vidare, bilar, båtar, hem man behöver. Men ändå går de i väggen, blir utbrända, blir utmattade, tappar livsgnistan. Och det är någonting som är fel, någonting som är fel. Och den som ska ha någon quick fix på det, som skulle säkert bli miljonär ganska snabbt. Så vi har en stor utmaning. Hur ska vi kunna förmedla evangeliet utan att det blir ytterligare ett krav, ytterligare en förväntan? Hur blir vi en församling som möter den här nya världen, den här världen som vi lever i och som vi tror och vet att vi har ett budskap till? Hur gör vi det? Jag har ett litet citat här av någon som inte vet som har sagt det, men det säger så här: ser jag på mig själv blir jag förtvivlad, ser jag på andra blir jag förvillad, ser jag på Kristus blir jag förvandlad. Och det här att tala någonting om vårt fokus. Det moderna fokuset är ju väldigt egocentriskt på något vis. Själviskheten, att man ska förverkliga sig själv, har gjort att vi har blivit en avgud för oss själva. Egoism och individualism har liksom på något sätt fött fram det här. Men ser jag på mig själv så blir jag förtvivlad. För mig själv finner jag egentligen ingenting gott. Det gör jag inte. Ser jag på andra blir jag förvillad. Vi vet att det finns otroligt mycket sätt i vår värld. Det finns otroligt mycket exempel på hur man borde leva, hur man borde göra en och andra. Det finns mycket rollmodeller som säger att gör så här, gör så här. Men om vi försöker leva upp till någon annans rollmodell så tror jag man bara blir förvillad. Men ser vi på Kristus, ser jag på Kristus blir jag förvandlad. Och det här är en förvandling som vi har upplevt på olika sätt i våra liv. Det här är en förvandling som vi vet att bryta igenom på kompaktaste mörker. Och vi vet att det här är en förvandling som förvandlar människor i hela, jag tänkte säga alla hörn på vår jord. Nu kommer med en ny, man håller på att tjafsa om att jorden är platt eller om jorden är rund. Men om man är en fyrkant och Gud älskar alla jordens alla hörn. Där har jag en ny tes, har vi något att fundera på. Gud älskar alla på vår fyrkantiga jord i alla hörn. Ni vet ju att det händer Flat Earth Society, alltså de som säger att jorden är platt. De säger sig följare runt hela jordklotet. Så de motsäger sig själv lite där. Vi är ju väldigt privilegierade, vi som lever här, under religionsfrihet. Vi vet inte, det kanske låter som ett jättetråkigt ord, religionsfrihet. Men vi har så otroligt förmån. Tänk att vi får samlas i en kyrka. Det finns mycket kyrkor i vårt land. En del skulle kanske behöva användas ännu mer än vad det gör. Men vi får samlas utan hot. Som pastor blir inte man liksom, har inte man hot någon dödsdom över sig. Eller någon hot om att bli arkebuserad efter en predikad. Vi behöver inte vara rädda att någon ska springa in här. Någon miliser eller någon poliser eller någon andra banditer. Och liksom avbryta gudstjänsten. Men det är en verklighet. Så otroligt många kristna lever med över hela vår jord idag. De blir förföljda bara för att de är kristna. Bara för att de bekänner Jesus Kristus som Herre. Och det behöver inte vi kämpa med här. Så därför är det viktigt att vi behöver också välsigna våra trossyskon över hela vår fyrkantiga jord. Se på Jesus. Se jag på Kristus blir jag förvandlad. Jag vill ta med ett exempel från Bibeln, från Nya Testamentet. För det är ju Jesus som är vår ultimata rollmodell. Och inte bara en rollmodell, utan är så mycket mer än en rollmodell. Jesus är vårt exempel. Jesus är vår mästare, vår Herre. Honom som vi har lagt ner våra liv inför. Och honom som vi vill följa. Och han ger ju i Nya Testamentet och i Bibeln redan otroligt många fina exempel på hur han möter sin tid. Och hur vi också får möta vår värld. Vi läser från Johannes 4. Vers 3 och framåt. Och rubriken här är Jesus och den samaritiska kvinnan. Ja, det ska vara bra med en pannlampa eller längre armar eller en bättre bibel. Jag vet inte vad man ska skylla på. Det är lite besvärligt. Det är blåa ljuset. Alltså faktiskt, jag skojar inte. Ni tror att jag skojar nu, men där. Där finns en lampa. Ser du? Är det någon sån motornet-grej det ändå? Vad ska jag hänga på glasögonen? Ja. Är du lite bättre? Okej, så här. Han måste då ta vägen. Han måste då ta vägen genom Samarien. Alltså Jesus lämnade Judén och vände tillbaka till Galileen. Och kom till en samaritisk stad som heter Sykar. Nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Och Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in till staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa det, herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup, varifrån får du då det levande vattnet? Inte är du väl för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa det till honom, herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa det, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan sa det, jag har ingen man. Jesus sa det, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du sa är sant. Kvinnan sa det, herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg och ni säger att det är en plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det är varken på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner, vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här då den sanna tillbedjare ska tillbe i fader och ande och sanning. Det är sådan tillbedjan vill fadern ha. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa det till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa det till henne, det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa det till folket, kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Så hoppar vi till vers 39. Jag har sett era skördar när ni inte har arbetat. Nej, många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord då hon vittnade. Han har sagt mig allt vad han gjort. När samariterna kom till honom bad att han skulle stanna kvar hos dem och han stannade där 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord och det sa det till kvinnan, nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Det här mötet med den samaritiska kvinnan så lyfter fram många viktiga grundläggande poänger i hur Guds kärlek i Johannes 3:16 på något sätt verkligen tar sig uttryck i. För att möta kvinnan, för att Jesus kom möta kvinnan, så bröt han mot flera av de normer och de regler som fanns i det dåtida samhället. Och jag ska ta oss igenom det här för en intressant vandring egentligen. Vi vet att vi har många normer och traditioner också som ibland kanske binder och håller tillbaka oss. Vi har ett visst beteendemönster också inom frikyrkorna och det här var kanske ännu starkare tidigare. Men vi vill också påstå att än idag kan vi ännu lida av det här mönstren på något sätt, handlingsmönstren som håller oss tillbaka. Det första med den här kvinnan var just att hon var samarit. Och vi vet också liknelsen om den barmhärtiga samariten där Jesus liksom tar tänkesättet och vänder om med lite. Det är ju härligt med Jesus många gånger när han får en fråga och de försöker ställa honom mot väggen. Han skulle haft all kunskap i världen liksom till gå i konfrontation. Men ofta så svänger han på och får de här människorna till förhoppningsvis tänk till själv och tänk efter. Och det som också händer i den här berättelsen. Judarna skulle inte umgås med samariterna på grund av att samariterna var ett hedna folk. Man skulle inte ha någonting att göras med dem. Och vi vet att ännu idag så är judarna väldigt hårt på att man ska inte umgås med hedna folk överhuvudtaget, utan man ska hålla, som en rätt trogen jude ska man hålla sig för sig själv med sina egna vänner och sin egen släkte. Och sen vet vi också att judarna sinsemellan är också väldigt splittrade av olika orsaker. Men judarna skulle inte umgås med samariterna på grund av att de var hedna folk. Och speciellt känsligt var det eftersom samariterna i tiderna också gjorde anspråk att dela samma tro som judarna, att de trodde på samma gud. Men de hade också blandat ihop med någon form av avgudadyrkan. Och det hade gjort att judarna hade tagit helt avstånd från dem, och de var inte heller med och byggde upp templet som de skulle vilja göra en gång i tiden. Och det här gjorde då att under Jesu tid så ingick i den judiska traditionen att ta avstånd, speciellt från samariterna, eftersom de på något sätt också delade landet som de bodde i. De var ett avgudadyrkande hedna folk, och varje rättrogen jude så skulle ta avstånd från samariterna. Och speciellt om man var farisee eller skriftlärd, eller en mästare eller en rabbi som Jesus också var. Så Jesus bröt mot den här regeln som fanns där, den etiska regeln, sociala regeln, genom att tala med den här kvinnan som var samarit, den enda etniska regeln på det sättet. Det andra som Jesus gjorde, det var att en judisk man skulle inte tilltala en kvinna. Och vi tycker i dagens jämställda samhälle, tycker vi, men det låter väldigt, väldigt märkligt. Men en judisk man skulle inte tilltala en kvinna, och speciellt inte en hednisk kvinna. Samma mönster och regler för umgänge mellan män och kvinnor så finns idag kvar också i många länder i Mellanöstern. Och vi tycker kanske att det hör till historien och inte till stenåldern på det sättet. Men kvinnan betraktades då som oren och som en tillhörighet till mannen. Alltså eventuell kontakt med en kvinna skulle ske via en man, via hennes egen man, inte direkt till henne. Så Jesus bröt den här regeln också genom att tala direkt till den här kvinnan. Den tredje punkten var att som man skulle inte han heller be henne om en tjänst. Och vi vet att Jesus bad, ge mig vatten, sa han. Han bad henne om en tjänst. Han bad att hon skulle göra någonting för honom. Och det borde egentligen ha skett via den kvinnans man. Att be dels både tilltalet men också att be om en tjänst. Det fjärde var att vatten symboliserar liv. Och vatten, precis som vatten är livsviktigt idag och symboliserar liv, så var det också även viktigare på den tiden. Då hade inte man liksom vattenkran som man fick. Vattnet var inte lika självklart på det sättet. Men att be en kvinna om vatten, det var detsamma som att ha måltidsumgänge med en människa. Och i judarnas tradition så åt man bara med judar och med sina vänner och sina släktingar. Absolut inte med någon hedna folk och absolut inte med någon kvinna som man inte kände. Så det är också att han bad om vatten. Det var också att bryta mot en norm. Kvinnan hade ytterligare dåligt rykte som äktenskapsbryterska. Och det var någonting som också liksom syntes på utanpå skriften på den tiden. Och sådana skulle man heller naturligtvis inte umgås med. Men det gjorde Jesus. Och vi vet att han hade ett ingående samtal med den här kvinnan här. Och hon var också insatt. Hon var också insatt och kunna kontra och diskutera. Men Jesus bröt alltså mot flera av de normer och regler för hur en rättfärdig, renlärig, troende judisk man skulle vara och leva. Och då kan man fråga sig, varför gjorde han det? Varför gjorde han det? Jo, för att möta kvinnan så att hon kunde få ta emot frälsningen. Och så senare läser vi också att hon fick vara i nyckelposition när det gällde den här stadens sykar. Det blev väckelse, det blev ett genombrott. Många kom ut och kom till tro på grund av att de fick möta Jesus. På grund av den här kvinnan. I evangelierna så finns fler exempel på hur Jesus bryter med normerna för att möta människan. För att befria människan och för att frälsa människan. Vi vet att Jesus var syndares vän. Inte för att han skulle bli som dem, men för att de behövde honom. Det var också de som var mottagliga. Han var syndare och publikaners vän, drinkares vän. Det var ju någonting som de sa som hån för att håna Jesus. Men det var någonting som egentligen var otroligt starkt vittnesbörd om vem han var som person och vad han gjorde. Människor idag, vi vet, människor idag vill inte ha religion. Man hinner inte och man orkar inte med mer aktiviteter och verksamhet. Det är som man vill ha en relation till människor som bryr sig om en och en relation till en levande Gud som kan hjälpa människor i vardagens alla prövningar och som också som frälsar i nuet men också som frälsar in i evigheten. Vi har kanske tappat det himmelska hoppet i vår förkunnelse och jag tror det här kanske också bra. I förr så kanske man skrämde folk till himlen genom till hot med helvete och det var kanske inte alltid så sund undervisning på ett sätt, men idag pendeln på något sätt slajvit. Vi talar nästan aldrig om himmel och helvete utan på begravningar. Då talar vi om himlen och helvete talar vi aldrig om. Ja. Men i alla fall, vi vill ha någonting som hjälper här och nu. Det är det som är nutidsmänniskans behov. Någonting som hjälper här och nu. Och det vet vi också att kristen tro gör. Att lägga sitt liv i Jesu händer är någonting som hjälper här och nu, redan här. I första Petrus brev 2:9 står det: ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Så det som jag säger är att vi ska bli världens vänner. Är ni med på det? Är ni med på att bli världens vänner? Vi har en värld som är full av lidande, som är full av mörker, som är full av hat, som är full av orättvisor, som är full av mobbning. Ett bönämne var här: en kvinna blev mobbad av sin chef på sin arbetsplats. Vilken skitstövel, tänker jag. Alltså egentligen, man borde gå dit och ge en fet smäll. Det är ju som man känner till, men kanske inte man ska göra som pastor. Men ja, jag ska gå in på hans kontor och presentera mig. Jag är pastor Magnus Mikander här. Jag har en hälsning till dig. Jag har någonting som jag vill uppleva att jag ska fram. Ja, men det låter intressant. Och så smockar man till. Att jag kan ta med någon som bodyguard härifrån ifall det behövs. Ja, men tänk vad sjukt. I en maktposition att trycka ner en annan människa. Men vi vet att det här är inget nytt under solen. Det här förekommer hela tiden och förekommer. Jag menar, små barn blir mobbade redan från lågstadieåldern i skolan. Redan i dagisåldern. Människor blir mobbade på sina arbetsplatser. De blir utfrysta i släkter, i grannskap och så vidare. Så sen finns det större frågor. Vi hade den enormt stora frågan om trafficking. När människor hålls sexslavar över hela vår jord. En business som växer, som är enormt stor. Och där på något sätt beslutsfattare och makthavare bara vänder ryggen till och blundar på något vis. Vi behöver bli världens vänner. Vi behöver förmedla Jesu Kristi kärlek in i det människornas liv. För det är det enda som kan förvandla. Det är det enda som kan förvandla. Och orsaken till att jag är pastor, jag har sagt det förr. Kanske inte här, men orsaken till att jag är pastor, att jag vill tjäna en församling, är just det här att jag vet, för jag har upplevt det själv. Jag har upplevt det själv hur Gud är personligt intresserad av mig. Och jag hoppas och tror att ni som sitter här på något sätt har fått ta den här förmånen att uppleva att Gud är personligt intresserad av dig. Att Gud har gripit in, att Guds nåd och kärlek på något sätt har tagit tag i ditt liv och förvandlat dig på sätt eller annat. Och det är ju det som våra medmänniskor behöver få höra. Det är det som våra medmänniskor inte bara behöver få höra. De behöver få uppleva hur Gud griper tag i deras inre. Hur Gud liksom tänder ett ljus i horisonten mitt i ett mörker. Ett hopp. Och det är inte någonting som vi kan göra. Jag menar, vi är jättebra på att ha fina predikningar, fina utläggningar. Skriv hyllmetervis med bra böcker och kristen litteratur. Vi har gett ut tidningar, producerat musik och filmer och det ena och det andra. Så evangeliet har gått ut och orden har gått ut. Men vi behöver också gå ut med kärleken. Det är kärleksbudskapet som berör, som förvandlar. Jag vet också i vår värld, och kanske man inte ska predika så länge heller, men vi är så trötta på ord. Åtminstone jag är trötta på ord. Och vi vet också att med sociala medier så blir det bara mer snuttifierat hela vårt samhälle. Jag menar, fläddrar man förbi på sociala medier och ett filmklipp är längre än en minut, så tänker man, jag orkar aldrig se på det. Tid har man nog, men man orkar inte se på det. Det är så långt, en minut. Ni vet det också att om man läser en text på Facebook eller någonting annat och så står det liksom visa mer. Så då tänker man, jag orkar inte trycka på visa mer. Det kan ju komma två rader till, det kan ju komma tre rader till. Det kan ju komma en hel avhandling. Jag orkar inte. På något sätt små snutter av tillvaron så är det också kanske en stor risk med evangeliet. Att vi bara får små snuttar av evangeliet. Vi får små, små inblickar, små, små ord. Men vi behöver helheten på något sätt. Och också den här kärleken och nåden som griper tag i människors liv. Vågar vi vara som Jesus och bryt med våra egna normer och regler, för att verkligen kunna förkunna evangeliet? Vågar vi bryt med dem? Vi har brytat kanske hela tiden med en hel del när vi liksom formas. Och meningen är ju inte att vi ska bli bleka och urvattnade, utan meningen är att vi ska kunna beröra människor, att vi ska kunna möta våra medmänniskor där de är. Ibland har vi lite svängt på steken på vår fyrkantiga jord. Vi har tänkt så här att det här, vi ska ha ett riktigt bra möte. Jag tycker om bra möten, absolut. Vi ska ha en riktigt bra mötesserie. Jag tycker om bra mötesserie, det är inte det jag säger. Men ibland är det lite bakvänt, har jag tänkt också. Om jag har en medmänniska, om jag har en arbetskompis. Jag har inga arbetskompis, jag är ändå anställd i min församling. Så det så är lätt när vi har personalmöte. Då sitter jag där för mig själv. Få ta en selfie. Få sitta vid en spegel. Sitta vid en spegel och liksom, ja, ha sån ett pep talk. Ha utvecklingssamtal med mig själv. Vissa veckor är det tummen upp och vissa veckor är det tummen ner. Så det varierar lite. Men tänk nu att man har en arbetskompis, man har en släkting, man har en vän som inte är troende. Och så tänker man, den här skulle jag vilja förmedla evangeliet. Då har vi många gånger gjort så att vi har satsat i våra kyrkor på att ha en bra kampanj. Vi har bjudit in någon talare från Sverige. Eller ännu bättre från Amerika, från USA eller från Kanada eller någonting. Någon utländsk talare. Och nu raljerar jag lite, ni får ta mig lite som jag är. Jag kanske inte kommer tillbaka hit och om jag blir allt för frispråkig. Jag tycker om till skoj emellanåt. Min fru brukar säga att jag har en eländig humor. Jag tycker jag har bra humor. Men jag har ganska ironisk humor och lite sådan elak humor emellanåt. Det är kanske inte så uppskattat alla gånger så det här. En av mina första komplimanger när det gäller min fru här. En av mina första komplimanger där liksom hade uppstått ett lite så det ömsesidigt intresse. Så det här, så var vi på någon bussresa med Oikumene, en gospelkör som fanns förr i världen på Jesu tid ungefär. Så det här, i en bussresa då när hon gäspade så sa jag till Galit Gap! Ja, det funkar i alla fall. Så förvåningen blev hon min fru. Så det här. Hon får ju skylla sig själv förstås. Men tänk när man har en arbetskompis, man har en vän, man har en släkting som man vill att ska få del av evangeliet. Och så har man satsa. Och så bjuder man in den här människan till kyrkan. Och så sitter man bredvid varann i kyrkan för att någon på scen ska berätta vad jag själv tror på. Det blir ju så. Då har man någon annan. Man sitter i kyrkan och så har man någon annan till att berätta att det här tror jag på. Och naturligtvis, det finns naturligtvis smorda förkunnare, smorda evangelister, sådana som har en speciell gåva att förmedla, att predika och förkunna på ett sätt så att det verkligen tar tag i människors liv. Men skulle det vara lite lättare att berätta själv vad man tror på åt sin medmänniska? Att ge ett personligt vittnesbörd, och jag vet att det är många som gör det. Och på ett sätt är det ju, som jag sagt, jag skojar och raljerar lite med det här. Det gör vi, men jag tror vi ska göra ännu mer. Del våra liv med våra medmänniskor. Del våra liv. Ge vidare det som vi själva har upplevt. Ge vidare ett vittnesbörd. För vi vet att rent teoretiskt tron är tillbaka pressad. Som pastor har du ingen auktoritet någonstans. Du är bara en ifrågasatt tönte. Vi vet att nu har på något sätt det här Knutby-dramat har manglats upp nu igen i svensk tv. Och man tänker att man drar alla frikyrkor och alla pastorer över en och samma kam. Ja, nu är det ungefär likadana olika ihop. Lite olika nyanser, men mer eller mindre på samma sätt. Så det här, så är inte så mycket det hänger i julgranen kan man säga. Men tänk det här, att själv dela evangeliet, att själv dela vittnesbördet. Det är någonting som jag tror att vi behöver göra. Vågar vi göra som Jesus och verkligen bryta med våra normer och mönster för att förkunna evangeliet till våra medmänniskor? Jag tror vi behöver göra det. Jag tror heller inte att Jesus planerar långt på förhand vad han skulle säga att den är kvinnan vid Sykars brunn eller andra som han mötte. Han hade inget lovsångsband som backade upp honom där. Hade han ingen mötesledare, han hade ingen som servade honom med vatten. Han måste begära vatten av kvinnan där. Han hade inget predikoutkast färdigt, han hade inga tårar rullat i hans. Utan det var heliga ande som liksom gav de här tilltalen in i situationen. Och jag upplevde det många gånger, och jag tror finns också berättelser och vittnesbörd om det, hur Gud liksom har talat in i människors liv när man ställer sig till förfogande. Men om vi sitter i vår bekvämlighetszon, precis som kyrkan kan bli en väldigt stark bekvämlighetszon, så då kan inte riktigt Gud använda oss. Då sitter vi tryggt där och det här mår bra och har det bra. Men om vi stiger ur vår bekvämlighetszon och säger att Gud, använd mig. Jesus gjorde det konkret här. Han steg ut ur bekvämlighetszonen. Det som var liksom här rätta och korrekta. Han bröt mot normer och regler för att kunna berätta om Gud. Och det är det som vi också behöver göra. Stig ur vår bekvämlighetszon mer och mer. Och det är något som vi gärna säger, men som vi så sällan gör. Det är något som vi gärna säger. Det är ju lite lättare på ett sätt att vara pastor. Och är man vid frissa, nu för tiden går inte till frissa. Jag klipper mig själv och därför ser det ut som jag gör. Nåja, det finns ju flera teologiska förklaringar till frintskallighet. Vill ni höra någon? En? Ja. Det var en hårig dam som sa det där. Alltså, det blev ju fel också. Långhårig dam, ska vi säga. Det finns alltså teologiska förklaringar till flintskallighet. Det var så här att när Gud skapade människan så formade han liksom huvud och så där. Och vissa så blev perfekt. Och de andra så täckte han in med hår. Och så finns en till som är nästan ännu bättre. Det är ju så här att Gud, vi säger att Gud, han har räknat hårstråna vi har på huvud. Och det här, då är det så det förstås att har han mycket bekymmer med en person, så då har jag tänkt att då drar han ner på hårmängden där, så är det lättare att liksom hålla sig en viss balans. Nåja, det var evangelium enligt Magnus, och det finns inte med i Bibeln, så det här. Men många gånger har vi heliga regler. Heliga mönster, beteendemönster som kanske håller oss tillbaka för att vittna för våra medmänniskor. Vad hjälper det för vår bygd, för Vasa stad, för Korsholm, för de människor vi bor med? Att vi har starka vittnesbörd i kyrkan om inte vi verkligen kan sträcka ut vårt vittnesbörd till människor runt omkring oss, till våra medmänniskor. En del av vår tradition har tyvärr gått ut på att ta avstånd från världen. Och här tror jag liksom här har skett ett bra paradigmskifte. Vi tänker inte såna mer att vi ska ta avstånd från världen. Vi tänker mer att vi ska vara i världen och påverka världen. Precis som Jesus var i världen och påverkade världen. Och inte på ett sätt heller låta oss påverkas själv. Men att vi inte ska ta avstånd. Det finns så jättemycket att ta avstånd ifrån. Vi ska ta avstånd från allt egentligen. Och tidigare gjorde man det och isolera sig i kyrkorna. Vi behöver vara en del av världen. Vi behöver vara med och påverka vårt samhälle. Vi behöver vara med i affärslivet, i företagsvärlden, i politiken, i medicinen, i forskning, i utveckling. Jag tror verkligen att vi ska vara med. Och jag vill också säga till ni som är unga människor, liksom tänka, vad ska man göra? Vad ska man göra? På vilket sätt ska man tjäna Gud bästa? Så vill jag säga, gör det som du älskar och älska Gud i det du gör. Gör det som du älskar och älska Gud i det du gör. För jag menar, är du intresserad av forskning, av någonting speciellt? Är du intresserad av ekonomi, av företagande? Så kan du tjäna Gud verkligen där. Och det behövs människor överallt i vårt samhälle. Är du intresserad av politik? Är du intresserad av sjukvård? Är du intresserad av vad som helst? Så gör det du älskar. Och älska Gud i det du gör. Och älska de människor du möter. Så tror jag du kan göra en väldigt stor skillnad. Där du är. Med de människor du möter på olika sätt. En rannsakande fråga är också för oss var och en. Hur många gånger har vi mött kvinnan vid Sykars brunn? Hur många gånger har vi sett den här situationen? En kvinna, en man, en person som sitter, Som vi möter, och så går vi förbi, så gör vi någonting annat. Vi vänder ryggen till. Men Jesus tog sig tid för den här kvinnan. Jesus stannade upp i sitt eget schema. Jesus stannade upp, och vi vet att Jesus, han ska kunna bete sig så märkvärdigt, han skulle kunna vara så viktig, och han visste att han var viktig för de enskilda personerna. Ni vet när jag mött Zacchaeus, en annan berättelse med samma innehåll. Jag ska inte läsa för att ta lite för länge. Zacchaeus hade klättrat upp ett träd för att se Och Zacchaeus var hatad av sina medmänniskor på grund av vad han gjorde. För han var köpt av romarriket. Han samlade in skatt. Och för att göra ett gott liv och drägligt liv så tog han lite extra. Men för att se Jesus hade han klättrat upp ett träd och satt han och kikade ner. Och Jesus kom till det trädet och sa: Zacchaeus, kom ner, jag ska fira måltid med dig. Jag menar, skulle jag ha varit Jesus och stått där vid det trädet, så skulle jag liksom tänkt att nu har jag nog verkligen chansen att klämma åt Zacchaeus lite. Jag har gänget bakom mig, jag har folkmassorna bakom mig, jag har liksom stöd och politiskt rätt, politiskt korrekt. Zacchaeus gjorde fel med allt. Jag skulle kunna skälla ut han där. Det skulle jag kanske ha gjort om jag skulle vara Jesus. Vem vet, man kanske behöver bli lite mer helgad. Men i alla fall, han säger: jag ska komma hem till dig och ha måltid. Alltså jag bekräftar dig. Måltidsgemenskapen var det viktigaste för judarna och är ännu idag. Att bekräfta av bekräftelse. Att jag bekräftar dig som den du är. Jag älskar dig, jag vill dela livet med dig. Jag ska komma hem och ha måltid med dig. Och jag förvandlar Zacchaeus. Han delade ut av det han hade och gav tillbaka. Så frågan är, hur många gånger har vi mött kvinnan vid Sykarsbrunn? Hur många gånger har vi sett Zacchaeus och bara gått vidare? Vi lever ju som slav ibland under almanackan. Och vart har vi bråttom? Ja, när vi har bråttom hem. Ja, då vi behöver inte ens fara hem. Men vi har bråttom till se våra telefoner om det kommer några nya uppdateringar. Jag har bråttom till koll på Findit om jag kommer in någon ny traktor eller något annat intressant. Sånt sysslar jag med när inte jag läser Bibeln. Så det här. Så kan det vara. Men hur många gånger stannar inte vi upp och verkligen tar oss tid för att se vår medmänniska? För egentligen är det allt som räknas. Allt som räknas är vår medmänniska. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig, säger Jesus. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta. Vi vill ju räkna stora skaror. Vi vill ju räkna tusentals blev frälsta. Och vi vill räkna hur mycket som kom på möten. Och vi vill ha stora kollekter. Och vi vill ha det ena och det andra. Det är bara mänskligt. För Gud så är det en som räknas. Väckelser genom historia, genom kyrkohistoria. Jag läser jättemycket, för jätteintressant, och det var också någonting lärorikt. Läs om väckelsehistorier. Läs om pingstväckelsen. Läs om metodistväckelsen. Läs om baptisterna. Läs om reformationen. Lär er kyrkohistorien. Han är så otroligt viktig. Tyvärr gör vi om samma misstag gång på gång. Nåja, det är mänskligt. Men i alla fall, vi kan lära oss så otroligt mycket. Men jag menar, de här enorma stora väckelserna. Jag kommer från Kvelax. Jag är född och uppvuxen i Kvelax och jag växte upp i missionskyrkan som barn. Över bänken, under bänken, i bänken. Jag var med i söndagsskolan, jag var med i scout, jag var med i ungdomsarbete. Sen blev jag söndagsskollärare, scoutledare och ungdomsledare. Jag var med i allt. Jag var med i serveringsgrupp, jag var med i barnkör, jag var med i vuxenkören. Jag var med och slipa och lacka bänkar, jag var med på stedtalk, jag var med och byggde ut kyrkan där. Och då minns jag Fredrik Ekholm. Jag minns faktiskt, det var häftigt. Då var jag där som en liten mopopojk. Kom med min sax, en gammal gubbmoped som gick skit. Någon kan be för mig sen. Då var Fredrik där som proffs och mätte ut någonting med grunden. Och som jag tänkte på, han hälsade på mig. En liten fjutt med tre mustaschhår. Men det var bra. Du hälsar på alla, även vid tonårskillar som sprang där och kanske mest trillade i vägen. Det var något som var värdesatt. Att man blev sedd, att man fick erkänsla för att man var med. Men i alla fall, Kvelas en gammal väckelsebygg. Frank Mangs har hört talas om. Det var väckelse där och man byggde missionshus i alla små byar runt omkring. Och folk kom till tro i skaror. Men ändå, det som var viktigt var varje enskild person. Varje enskild person som kom till tro. Och så är det också när vi hör berättelser från vår värld. Och det är fantastiskt att veta att evangeliet går fram i vår värld. Och vi skulle vilja se mer av det här mitt ibland oss också. Men det handlar inte om tusentals som blir frälsta, hundratal, tiotal. Utan det är en i gången. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och det som jag vill se med härifrån. Den här predikan. Se människan. Se din medmänniska. och möt din medmänniska. Se inte åt ett annat håll. Och jag menar, försök sats på en, sats på två. Det är inte mängden som är det viktiga. Det är inte kvantitet, det är kvalitet brukar vi säga. Och det låter så bra. Men att hjälpa en medmänniska. För oss så behöver det inte vara så mycket. Benjamin sa här att det var någon som hade lite trassligt i livet. Som tyckte att Vasa var en bra stad på grund av Guds folk här. Han har mött barmhärtighet. Han har mött barmhärtighet. För den som är i behov. Så är varenda liten gest av barmhärtighet betyder så otroligt mycket. Någon som går genom sorg, någon som går genom lidande, någon som är sjuk, någon som har bekymmer, någon som har ekonomiska svårigheter, någon som har praktiska svårigheter, någon vars liv på något sätt håller på och krackelerar och faller i bitar. Det betyder så otroligt mycket med medmänniska som är där och lägger axeln under, stöder, uppmuntrar. Visa på en tro som bär. Kanske ge lite pengar. Kanske ge lite praktisk hjälp. Kanske sitter en timme, sitter två. Och hör på ett monotont samtal. Jag har gjort det många gånger i telefon. Man sitter och så vet, ser man när personen ringer. Okej, nu blir det en timmes monolog. Och så tänker man, nåja. Det betyder så otroligt mycket för personen i alla fall. Och vad betyder en timme för mig? Visst kanske jag hade någonting som jag tyckte var viktigare att göra just då. Men då handlar det om att ta sig ur sin bekvämlighetszon, sin komfortzon. Och verkligen göra någonting för en medmänniska. Gud, Jesus var nåd och sanning. Han var fylld av nåd och sanning, står det. Och det är just den här nåden och sanningen som vår värld behöver. En nåd och sanning som förvandlar. Världen behöver inte höra att den är dömd. Världen vet själv om mig. Nutidsmänniskan känner sig tillräckligt uslig. Vi behöver inte komma som präktiga kristna och trycka ner människor med hur det borde vara, eller hur det borde vara enligt våra normer, eller hur det borde se ut. Människan är redan fördömd. De vet det, de vet det. Det är som de behöver få uppleva att det finns ett evangelium med en kraft som lyfter, ett hopp som lyfter. Hopp in i hopplöshet, ljus in i mörker. Och kära vänner, det har vi, det har vi. Och då ska inte vi sitta pant på er själv. Utan vi måste verkligen del med er. Det är en värld som behöver och som är desperat efter det på olika sätt. Och vi säger att vi har det bra i vår del av världen. Visst har vi det på många sätt bra. Men det är otroligt många när man skrapar lite på ytan, på färnissan till människors liv. Så ser man att det finns ett enormt lidande också tyvärr innanför. Det finns en rotlöshet, en rastlöshet. Existentiella frågorna kanske inte är samma som förr. Men det finns mycket depression, ångest. Mycket självmordstankar och destruktivitet. Ett destruktivt liv på olika sätt. Och där kan evangeliet verkligen gripa in och förvandla. Så låt oss, kära vänner, låt oss bli som Jesus. Bli en människa som ser våra medmänniskor. Och också räcker ut en hjälpande hand till behövande. För vi har en värld som behöver oss. Redan här mitt ibland oss. Och också över hela vår fyrkantiga glob. Vi ska be tillsammans.